P4 Kronoberg, Sveriges Radio.
Nu ska vi prata om en häftig sak. Det är nämligen på Tallgårdens minibibliotek klockan 5 i eftermiddag som dokumentärfilmen Blodsystrar kommer att visas. Det är Malin Andersson som har gjort den. Den handlar om tvillingssystrarna Julia och Johanna som blev kidnappade i hemlandet Azerbaijan och sen flydde till Sverige. En film som skildrar deras starka syskonrelation och som faktiskt har hjälpt dem i livet. Och nu finns de här i studion, Malin Andersson och en av systrarna, nämligen Julia Jonisova. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Jättemycket.
Ja, man blir ju nyfiken här, Malin. Hur kom du på idén att göra den här dokumentären?
Ja, men hur kommer man på idéer till sina dokumentärfilmer? Det är ju som livet självt, att det bara kommer på en. Jag hade lyckan att få vara i Julias och Johannas högstadieskola i Bromölla. Och visa annan film jag har gjort om flickor. För jag gör väldigt mycket film om flickor. Och sen hade vi workshops i hur man berättar sin egen historia. Hur viktigt det är, speciellt som tjej, att låta sin röst bli hörd. Och då träffade jag Julia och Johanna och kunde ju inte glömma dem. Det var helt omöjligt. Och vi gjorde lite film tillsammans där på skolan. Ni fick själva göra film. Och jag hjälpte till. Och sen växte det här och jag höll kontakt med er. Och det blev en kort film. För några år sedan och sen så ville vi inte sluta filma. Så jag bara fortsatte låta kameran rulla. Och så blev det en lång film av det hela som har gått runt hela världen nu. Så det är lite kul att få vara tillbaka i Växjö igen,
ja,
måste jag säga.
Ja, härligt. Det gillar ju vi att du är hemma.
Eller hur?
Eller är det hemma?
Det känns fortfarande som hemma. Det kommer alltid kännas som hemma. Och jag hoppas att jag kommer att landa här en dag också och hitta mitt hus.
Men jag kan tänka, du jobbar ju då som dokumentärfilmare. Det är lite tufft att ha Växjö som bas då,
kanske? Nej, absolut inte.
Inte?
Jag ser det som en helt fantastisk bas. Just nu bor jag på landet utanför Sjöbo i Skåne. Och det funkar hur bra som helst. Jag reser hela tiden i mitt jobb, så det spelar egentligen ingen roll vad jag är. Och jag har med mig jobbet hela tiden också. Jag älskar att bo på landet, så det blir nog...
Ja, men då så kom
landet
hem.
I Småland, det tror jag. Tack.
Men du, Julia, hur var det då när du träffade Malin första gången?
Ja, det var fantastiskt att vi fick lära oss hur man kan berätta sin historia genom film. Och då filmade vi en kort snutt tillsammans med Johanna som Malin fick lära oss hur man kunde gå tillväga med just berätta sin egen berättelse. Och det behövde inte vara skriftligen, utan det var unikt att vi fick filma och berätta det.
Men hur länge hade du och din syster varit i Sverige då?
Vi kom ju till Sverige 2003, så då var vi 15.
Mm. Och fyra år kanske ni hade varit i Sverige.
Ja, exakt.
Ungefär.
Hur var livet för dig då? Hur pass etablerad hade du hunnit att bli i Sverige?
Alltså ganska etablerad med tanke på att jag har ju alltid känt mig inombords som svensk mer än mina egna rötter. Mm. För att man har ju tagit till sig mycket av samhällets normer, hur man ska tänka och vara självständig och allt det här som oftast inte existerar i Azerbaijan. Så jag känner ju mig mer svensk, skulle jag kunna säga.
Ja. Men Malin, varför gjorde du den här filmen?
Ja, men alltså, när jag ser och hör flickor och allas berättelser är viktiga att berätta. Men när jag träffade Julia och Hanna så var det liksom något som slog an i att de var så enormt starka. Trots allt det de har varit med om i sin barndom och att de har flytt hit och att det har varit väldigt speciellt för er och ni har klarat igenom det och är såna enorma förebilder på att man klarar sig igenom svåra saker om man delar med sig, om man försöker ha någon som man kan liksom vara stark tillsammans med, vilket ni två som tvillingssystrar då verkligen har haft. Och det var bara helt omöjligt att göra film om er. Det var bara en sån total kärlek vid första ögonkastet. Så att det blev ju också, jag tror jag höll på i 5 år med den här filmen. Så att det gäller ju också att man vet att det här är något jag verkligen vill gå ner djupt in i. Så, för att vara dokumentärfilmare är som en livsstil mer än
det är lite så.
Ja, man lever sitt jobb liksom.
Jag tänker så här, göra ett projekt i 5 år i min P4-värld, det är ju det en evighet. Vi har ju liksom nästa dag som deadline hela tiden.
Ibland blir man lite avis på er som jobbar med radio, för det var helt underbart. Men ja, det är lite antitesen till...
Och dit då ska jag säga, jag kan bli väldigt avundsjuk på dig som liksom har den, som det känns för mig i alla fall, obegränsade tiden att kunna göra någonting för att faktiskt landa i det man verkligen vill landa i.
Jo, men det är lyxigt. Det är lyxigt, det är det verkligen. Och sen här har vi haft en väldigt, väldigt flyt i att jag är producent också, så jag har dragit igång en stor finansiering då i början på projektet som landade väldigt bra. Mm. Tack vare att vi fick med oss väldigt mycket utländska finansiärer. Så att jag tror jag har 15 eller 16 som har varit med och bidragit till att den här filmen kunde bli till runt om hela världen.
Så för det, är det det som är den tyngsta biten i just ekonomin?
Nej, men det är ju så klart. Det är jättetufft att göra film. Och det är väldigt konstsamt. Det är väldigt mycket människor inblandade. Men jag brinner så mycket för det. Och när man verkligen tror på något så... Det visar sig också liksom att det här, det är värt att satsa. Andra ser det också. Att det här är en viktig berättelse. Mm. Och att de här två flickorna från som då när vi spelade in bodde i Malmö, ett stenkast bort från där jag har mitt kontor, att den berättelsen är global, att även folk i Frankrike och Tyskland och överallt liksom vill se den, och det blir ju en enorm pepp för mig.
Ja, vi ska prata mer om filmen Blodsystrar här i P4 Kronoberg. Destiny Calling, Melody Club. Här är P4 Kronoberg 5 minuter efter 10:30. Fredrik B. Ekdahl här tillsammans med Malin Andersson som har gjort dokumentären Blodsystrar. Och det roliga, Malin, är ju att den här handlar ju om två systrar. Och en av systrarna är ju med oss här.
Ja, men visst är det fantastiskt. Ja. Och hon har lyckan att bo i Växjö till och med.
Ja, det är riktigt coolt. Och pluggar här på universitetet.
Ja, det gör jag. Mm. Till sociolog. Det är ett roligt program. Mm. Så jag har precis börjat.
Julia Jonasova och din tvillingsyster Johanna då, vad gör hon idag?
Hon är i Sydkorea som utbytesstudent, så hon pluggar till utvecklingsingenjör. Mm. Så hon provar på det i livet just nu.
Du, när ni kom hit då till Sverige, trodde du att du skulle hamna i Gemla och att din syster skulle bli utbytesstudent?
Nej, aldrig i livet. Nej, faktiskt inte. Man hade väl inte så mycket framtidsvisioner, för man vågade inte hoppas på att man får stanna kvar i Sverige. Ja. Och det var ju tufft.
Men vad var det som hände? Hur gamla var ni när ni kom till Sverige?
Vi var ju 10 och ett halvt.
10 och ett halvt. Mm. Varför var ni tvungna att fly till Sverige?
Alltså, mamma har ju varit politiskt aktiv i Azerbaijan, och det gjorde ju i sin tur att det är diktatur egentligen, fast de påstår att det är demokrati där borta. Och vi var tvungna att fly för att hon var ju på fel sidan av det här politiken, eller vad man ska säga. Mm. Och hon, de som ville tysta ner henne kidnappar oss och håller oss inne i 28 dagar. Och det var misshandel, övergrepp och allting för att tysta ner verkligen att hon ska inte liksom rösta.
Mm. Så du har varit kidnappad på riktigt?
Ja.
Fy katten alltså.
Så det, då gällde det ju att enda alternativet var att antingen skulle de sitta i fängelse, vilket är omöjligt för man måste betala pengar och muta poliserna i Azerbaijan, eller så var det fly till Sverige. Så det blev fly till Sverige.
Mm. Och för den som då börjar fundera i Azerbaijan, ja, var ligger det någonstans? Jo, vid Kaspiska havet där. Mm. Iran ligger ju ett av grannländerna. Mm. Och det är ju en bit härifrån.
Ja, det är det. Alltså, det är ju lite, eftersom vi har tillhört Sovjetunionen innan, så det är ju inte liksom, visst det är ett muslimskt land, men inte på en hög grad på det viset. Så jag har ändå känt mig fri, att jag känner inte mig som att jag måste bli tvingad och tänka på ett visst sätt.
Hur stor är, nu var du ju inte så gammal när du flydde därifrån, men vad skulle du säga är den största skillnaden mellan Azerbaijan och Sverige?
Kvinnosyn. Mm.
Framförallt.
Ja. Framförallt. Och hur man, självständighet. Det existerar inte där. Du är väldigt mycket, andra påverkar, släkt påverkar, människor påverkar. Alltså, du har inte riktigt din fria tanke och vilja att göra exakt vad du vill.
Jag har pratat med flera som har kommit hit till Sverige från Somalia och olika länder. Och där pratar man om det är klanerna som styr istället för att det är myndigheterna som det är här i Sverige. Mm. Är det något liknande där? Eller?
Nej, då är det väl mer, vad ska jag säga, politik, kanske militärorganisationer och sådana grejer. Ja.
Var det mycket militärer som gick runt på gator och sådär?
Nej. Det var det inte. Men det är liksom under bordet liksom. Aha. Så det var mycket som händer, fast de skulle påstå att det där var en demokrati. Fast det är det inte.
Nej. Hur bodde du där? Bodde du i en större stad eller en by?
Ja,
eller?
Jag bodde i huvudstaden Baku, heter det.
Ah, okay.
Mm. Med mamma och min syster.
Ligger vi i havet där, eller?
Exakt, Kaspiska havet.
Var det fint?
Det är väldigt vackert.
Ja.
Så att, jag älskar ju Azerbaijan. Jag har inget emot att åka dit eller så. Men det är just det här kvinnotänket.
Mm. Har du varit tillbaka?
Ja, 2-3 gånger faktiskt.
Hur är det att komma dit då?
Det krockar väldigt mycket med min syn, hur man ska tänka och tycka. Så det blev inte alltid så roligt. Men den roliga känslan var att jag fick träffa min släkt och kompisar. Och det är där som man hade saknat. För man förlorar ju ganska mycket av sin barndom när man flyr. Och man hinner inte etablera mycket vänskap och så på direkten kanske. Mm. Det tar flera år.
Vad är det för språk ni pratar i?
Azeriska.
Azeriska, ja. Vad är det, någon form av ryska? Eller?
Ja, en blandning av ryska, turkiska. Fast det är självständigt i sig så.
Mm. Var det svårt att lära sig svenska?
Nej, faktiskt inte.
Nej. Och du pratar ju sjukt bra svenska.
Tack så mycket, man får anpassa sig.
Ja, sannoliken. Ja. Säger Julia och skrattar, men det kanske inte har varit skratt hela vägen för din del.
Nej, alltså jag känner ju att varför vi var tillsammans med Malin och ville få fram den här berättelsen är ju det väldigt viktigt, för att själva händelsen kanske inte är unik i sig på det sättet, för det är väldigt många som är med om samma sak eller andra svåra trauman. Och då gäller det att hålla ihop, hålla hand i hand och visa att det går att komma upp och ta sig upp och fortsätta. Mm. Och skaffa sig ett fantastiskt liv oavsett och inte låta sig att vara ett offer. För det existerar inte i min värld.
Nej. Det är väl en sund tanke, även om det är svårt att tänka så. Mm. Malin, varför var det så viktigt att berätta den här historien?
Men Julia och Johanna var med om fruktansvärda saker där i källaren i en månad. Och det var övergrepp och av sexuell natur. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Julia och Johanna, när de träffade mig och vi pratade om att fortsätta filma, så var det väldigt viktigt för er att våga sätta ord på det som nästan är omöjligt att prata om. Och det som är väldigt tabubelagt. Och ni var så... Och det var så tidigt, ni var bara 15 när vi började med det här. Och sen hann ni bli myndiga och liksom sådär. Men ni var så otroligt tydliga på att ni ville prata om det som var svårast att prata om. Och speciellt när man kommer från där ni kommer, att man inte får berätta att man har blivit våldtagen. Liksom. Men det gjorde ni. Och de är sådana enorma förebilder i den här filmen i att de berättar vad som har hänt och berättar hur det har påverkat er. Och sen handlar inte hela filmen om det alls, men man får reda på att ni har varit med om det, och det liksom tar man med sig när man följer sen Julias liv, för det är det filmen handlar om, hur ditt liv går vidare och hur din relation med Johanna förändras under de åren som vi filmar. Men för mig är det superviktigt, ni går i bräschen för det som sen blev MeToo nu ganska nyligen, så går ni liksom i bräschen för att man ska våga prata och inte att skulden och skammen hamnar hos er och alla de som faktiskt har varit utsatta, utan att skulden och skammen ska handla där den hör hemma, vilket är de som har utfört det här hemska, de kan ha den skulden. Så jag är otroligt stolt över er, och det är jätteunderbart att vi får visa filmen så pass mycket som vi får, och mycket för ungdomar och i skolor och så, för den, på något sätt så behövs den.
Det handlar om dokumentären Blodsystrar. Vi pratar mer om den alldeles strax här i P4 Kronoberg. Veronica Maggio, 20 questions. Grattis förresten, säger vi. Hon fyller år idag. Föddes 1981, Veronica Maggio. Det här det är P4 Kronoberg, 10 minuter i 11 alldeles strax. Jag heter Fredrik B. Ekdahl och idag så pratar vi om dokumentärfilmen Blodsystrar. Vi har kvinnan bakom verket, Malin Andersson, här, som ju är växjötjej från början.
Ja.
Men numera boendes i, vad sa du, utanför?
Ja, just nu bor jag i en by som heter Tolånga som ligger utanför Sjöbo,
ja,
mitt i Skåne.
Men håller till i Malmö med ditt
bolag? Ja, Malmö är en väldigt bra nav.
Ja.
Men jag är överallt.
Du är lite överallt, ja, just det. Och det här är ju en dokumentär som handlar om två stycken tvillingssystrar, Julia och Johanna. Och Julia finns med oss i studion här. Från Azerbaijan från början. Nu skulle du säga att ni är rotade i Sverige?
Absolut, det skulle jag säga.
När kände du det?
Ja, men efter kanske 3-4 år, alltså när man lärde sig svenska språket och kom in i flowet liksom. Och kunde identifiera sig med andra, att man inte var liksom annorlunda.
Men du, för när ni började göra den här dokumentärfilmen då, och Malin började komma med kameror och grejer, var det jobbigt att ha kameran omkring sig eller?
Nej, jag tyckte inte det. Nej, alltså grejen är att jag har ju stått på scen, jag har ju varit lite dansare och så jag är ju van alltså, att vara lite själv och så. På en scen, då kände jag när kameran kom så var det ju faktiskt en otrolig fin team som vi hade. Hon som filmade till exempel, hon är från Irland, Kate heter hon. Och hon kan ju inte ens, liksom, hon förstod ju inte svenska heller. Det var så fint för att då kunde jag berätta. Alltså då vet jag ju att det fanns inget som var känsligt eller så. Så att hon var jättefin och Malin och alla andra som var med i bakom kameran. Det var, vi var en hel familj och det var det som gjorde att jag kunde också själv berätta det jag gjorde i filmen. Annars hade det varit lite jobbigt tror jag. Man måste känna sig.
Funkar din syster likadant? Gillar hon också kameran och så?
Ja, kanske inte i stor utsträckning som jag kanske.
Nej.
Kan jag inte påstå.
Du är väldigt exceptionell å andra sidan.
Ja.
Fast du var ju verkligen dig själv. Det är ju det som är den stora skillnaden på dokumentärfilm och spelfilm. Att, Att man kommer ju och begär ju ganska mycket som dokumentärfilmer. Att man ska få vara med som en fluga på väggen. Och jag var med i ert liv i många år.
Mm.
Både med kamera och utan kamera.
Ja.
Och sen med ett fantastiskt litet filmteam. Så det var ju inte heller så att jag var ensam inne i era sovrum och badrum. Och låg under sängen, gjorde jag. För jag inte fick plats. Utan vi var ju några stycken. Mm. Så att de är helt fantastiska.
Men är det svårt att göra en dokumentärfilm på så vis att de som är med ska bara vara sig själva?
Det är ju mitt jobb att se till att det blir så.
Ja.
Men jag själv skulle ju tycka att det var svårt att vara med.
Ja, absolut.
Liksom,
man skulle ju tänka helt, vänta, nu får kamma mig lite här kanske, jag måste rätta till,
ja, precis.
Hur ser jag ut?
Så det är ju en enorm sån ynnest man får när man blir insläppt. Och sen, men ni är ju exceptionella, det här projektet är helt fantastiskt från början till slut.
Mm.
Också för att ni är så otroligt fina.
Men det beror på dig också, Malin, för hon fick ju oss slappna av utan kameran, såklart. Alltså, vi är ju vänner annars också, jättenära vänner. Så det är det som har hjälpt oss på vägen. Det var inte bara, nu tar jag upp en kamera och filmar dig. Mm. Då hade det känts awkward liksom.
Mm.
Men att jag kunde berätta och anföra tro mig, och den här tilliten etablerades redan från början, och det hjälpte oss på vägen med filmen.
Så vi kände ju att vi gjorde det tillsammans, verkligen. Det var verkligen vår grej som vi höll på i några år med, och att vi alla visste hur viktigt det var.
Mm.
Och jag ska bara säga också att jag tyckte det var så himla viktigt att visa på att vi är så mycket mer lika än vad vi tror vi är. Och i det samhället vi lever i nu, den polariseringen som har pågått nu ett tag och som bara blir värre och värre, så är det så enormt viktigt att se unga människor som kanske har kommit från ett annat land, men som man verkligen kan identifiera sig med. Och som inte är någon, det är ingen skillnad på er eller på mig. Och vad ni har varit med om kan jag relatera till, för vi har alla saker i bagaget som är svåra. Så det var nog det viktigaste för mig också, att när filmen blev klar så såg vi att folk verkligen tog den till sig. Och vi har alla åldrar och från alla bakgrunder, och svenskar och som är födda här, som verkligen tycker att de känner igen sig. Och det är så underbart.
Mm. Och det var ju 2015 det var premiären, och fått flera priser, och den lever ju fortfarande. Ni håller ju fortfarande på att jobba med den.
Ja, det är helt fantastiskt. Och det är viktigt för mig också. Jag kan inte bara göra en film och sen stoppa undan den, utan jag jobbar hårt med att filmerna ska fortsätta visas.
Så det var din tanke från början, att den skulle leva länge?
Ja, men det är nog min utgångspunkt i allt jag gör. Och jag gör mycket film som handlar om unga människor och flickor speciellt. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt att det används och att man kan ha nytta av det. Och i skolan till exempel så är det helt ett superverktyg. Dokumentärfilm i skolan är så jäkla bra. Och vi har precis lyckats sjösätta ett projekt nu för alla gymnasieskolor i Småland och Blekinge, där de ska erbjudas blodsystrar och mig och Julia. Att man kan få samtala om film och använda det i skolan som ett fantastiskt verktyg i att reflektera och få syn på sina egna åsikter och på att livet är större än bara här i Växjö.
Men hinner du gå in i nya projekt nu? Har du nya dokumentärer på gång?
Ja, men det får jag ju hinna. Jo, men det har jag. Jag håller på och researchar nya projekt. Det är fullt upp hela tiden.
Är det något du kan avslöja, eller?
Nej, men jag kan komma tillbaka och prata om det någon annan gång.
Okej, okay. Då får vi en cliffhanger där. Ja, det kunde man nästan tänka sig. Och Julia, hur ser din framtid ut nu då?
Jag ska först bli klar med min utbildning som sociolog. Sen har jag inte riktigt tänkt exakt vilken riktning jag tar. Men det kommer nog vara att jag jobbar med människor. För det, jag vill kunna påverka och inspirera och ge någonting av mig själv också. Som jag bär med mig, och hjälpa andra. Det är nog det jag tänker mig i framtiden.
Vill du se Julia och hennes tvillingssyster Johanna i dokumentären, så ska du ta dig till Tallgårdens minibibliotek klockan 5 i eftermiddag. Och efter det så kan du göra precis som jag har fått göra nu, prata med Malin och Julia om just dokumentären. Mm. Tack så mycket för att ni kom hit.
Tack så mycket.